Alltså det var den yngre död då.
Ja, brutaliserad av någon slags aggressiva djungelkrabbor. Gaiden. Men okej, vi har film och skit här igen. Alex jobbar hela helgen, så vi kör en specialare här med Peter.
Hej.
Ja, det var en dag fullproppad med inspelningar av olika slag. Tidigare körde vi spelprat med Micke. Och sen har vi sett den här filmen.
Ska jag köra en egen podcast sen också igen?
Precis.
Jag har Clubmate i alla fall.
Bra, bra.
Ja.
Du är redo.
Ja, det är for emergencies som denna.
Ja, jag hoppas att du har en USB-kyl. Bara med en klubbmatte i. Det vore ju ultimat. Och så är det typ en post-it på den. Du vet, in emergency open.
Ja, du tejpar så man måste bryta för att öppna den.
Ja. Men, ja, som sagt. Den här veckan så har vi sett filmen The Treasure of the Amazon. Men innan vi börjar prata om den...
Ja.
Kan vi prata lite om filmerna vi har sett under veckan? Lite så här, separat och sådär.
Ja, alltså personligen har jag inte sett så mycket film. För att jag har maratonat spel och så har jag gått på lite tv-serier och sånt där. I filmväg så var det typ det senaste jag såg Starship Troopers med dig.
Ja, men det kan vi ju prata om. För vi har ju som tradition att se någon slags våldsfilm varje julafton.
För året innan så var det ju Universal Soldier, var den senaste nu hette.
Inte Regeneration, utan den andra. Låt oss kalla den Redemption. Universal Soldier Redemption såg vi förra året.
Ja, eller Retaliation, eller någonting med R-vare.
Ja, och den öppnar, den sätter ju verkligen i julstämning med hur den öppnar med att Van Damme avrättar en hel familj.
Ja. Skjuter ett barn i huvudet framför pappan.
Ja. Merry Christmas.
Ja. Det är faktiskt en riktigt trevlig film. Kanske inte på julafton. Speciellt inte om man går med familjen. Men annars så är den ju...
Alltså, den har ju kvaliteter. Jag vet inte om jag skulle kalla den en bra film, men den är värd att se.
Ja, den har riktigt deprimerande stämning. Och Van Damme äger i den.
Ja, som vanligt. Verkligen. Van Damme som skurk är ganska kul att se i också. Ja. Han är inte den sorten skurk som han är i Expendables 2, men han är en annan mörkare skurk.
Ja, det är lite mer Apocalypse Now-filmen.
Så i årets julafton såg vi Starship Troopers istället.
Mm.
Och alltså, den här filmen vill jag nog ha ett helt avsnitt för senare någon gång.
Mm. Men det var ju vissa saker som stod ut nu när man såg den. För
ja.
Filmen har sett många gånger. Ja. Och något som jag tänkte på är att hur bra filmen ser ut trots hur den är filmad. För att många liksom, tv-serier, om man tar någon sitcom och sånt där, så är det väldigt stark ljussättning och sådär. Och Starship Troopers har också väldigt mycket ljus. Och hela tiden jättevälbelyst film, alltså, när det gäller att det är ljust. Och sen är det simpla gråa sätt. Alla bär grått hela tiden.
Ja, och det är en sån där grej. Det är grått överallt hela tiden, men det är fortfarande visuellt intressant, tycker jag i alla fall.
Ja, verkligen det, trots att det på pappret borde vara riktigt B. Allting är grått och det är helt ljust, typ inga skuggor. Så ser det ändå riktigt bra ut. Det ser ut som en film. Det ser inte ut som en tv-film på något sätt alls.
Och den här filmen är ju så härlig. Jag verkligen älskar den. För den är baserad på Heinlein, gammal, du vet, klassisk sci-fi författare. Han sätts ju bland de tre, du vet, all-timer giganterna som är Asimov, Heinlein och Arthur C. Clarke då. Och jag är inte ett stort fan av hans böcker. Han har skrivit några bra böcker, men de flesta är ganska ruttna. Och en av hans böcker, The Cat Who Walks Through Walls, Ja. Det är bland de sämsta böckerna jag har läst. Det var som dålig fanfic på Heinlein.
Ja.
Fast skriven av Heinlein. Han drar upp massa karaktärer ifrån andra böcker han har skrivit och drar in dem i ett och samma universum.
Så han är lite som Uwe Boll. Det var hans Blood Rain 2.
Ja, precis. Men han har några sköna böcker, det har han.
Mm.
Starship Troopers för mig är inte en av de sköna böckerna.
Mm.
Och någonting man ska veta om den här författaren, det är att han är ganska fascistisk av sig.
Ja.
Och det är en grej som är så härlig med just Starship Troopers-filmen. För den har ju en fascistvärld där.
Ja.
Ja. Men den världen liksom förespråkar Heinlein i sin bok. Medan filmen är en parodi på den.
Ja.
Så för mig är det den bäst klockrena filmatiseringen av den boken som kunde ha gjorts. För den driver med originalmaterialet.
Ja. Det är faktiskt så perfekt. Det är så man önskar att Atlas Shrugged-film skulle vara.
Ja, ja.
Det skulle ju bli guld då.
Ja.
Starship Troopers version. Alltså, vi behöver Verhoeven som ska göra en Atlas Shrugged-film.
Men filmen öppnar ju med att vi ser en tv-utsändning.
Mm.
Och det är en sån där sak som slår. Filmen är från 97. Och innan Fox News uppgång och allting sånt där.
Ja.
Men, och det som är det här parodi-tv som de har, som är väldigt over the top med, de gillar att skryta med dödssiffror och så vidare. Det är inte långt bort ifrån hur tv är idag med Fox News till exempel.
Där. Det är bara ett par gånger som det går över gränsen och blir sci-fi, som när det är livesända avrättningar. För klockan 6 på kvällen. Det är tur. Det är typ det enda. Annars är allting exakt som idag.
Mm. Och sen CG:n är hyfsat okej ändå. För de flesta CG-effekterna från 90-talet har ju åldrats ganska dåligt.
Ja.
Air Force One är ju ett prima exempel där. Och ja, den filmen är ju från samma år som Starship Troopers faktiskt.
Ja, är min favorit 90-talsfilm att glo på för fantastisk seger i Mortal Kombat 1 och 2.
Eller, vad heter han? Vad heter det? Time Cop. Time Cop har ju också en fantastisk seger. Ja, det är så lustigt hur vi har några så här avstamp som är riktigt bra effektmässigt. Terminator 2, Jurassic Park. Visst, de är ju lite dyrare än de, typ Mortal Kombat. Men det tog ett väldigt långt tag innan CG-effekter faktiskt kunde användas väl, du vet, generellt.
Ja. Apropå Mortal Kombat 2, jag vet inte om jag nämnde den, för jag glodde på den för kanske ett halvår sedan.
Mm.
Jag vet inte om det nämndes någon gång på podcasten, men det är en fantastisk film.
Ja.
Första 10 minuterna, eller första kvarten, är guld.
Ja.
Gå på Netflix och kolla första kvarten om något. För det är, alltså det är typ action omedelbart i filmen. Och sen bara slåss de hela tiden.
Ja, och det är så många guldrepliker i Mortal Kombat 2 också. Som feel your animality.
Den biten är tyvärr en bit in i filmen.
Ja, ja.
Men första kvarten som man inte minns. För att det man minns är typ film och animality. Men redan det är perfekt. För det är också liksom, folk bara kommer från alternativ dimension och liksom beamar in till jorden. De anfaller jorden från
dimension X, eller vad det nu heter.
Ja, den andra,
the Netherworld, det är inte det den heter.
Ja. Och det är liksom, de är i något tempel, alla hjältarna av någon anledning har samlats på samma ställe. Och där börjar beamas in folk och de börjar bara slåss där.
Vi behöver mer sånt.
Ja.
Och Starship Troopers CG är återigen då.
Mm.
det är ju för mesta, det som är mest CG i den, det är ju insekterna.
Mm.
Och det är ju någonting som, det är ett ganska narrow scope av saker som kan gå fel där. Och de gör rätt i större delen. Jag menar, vissa shots ser mindre bra ut, men annars så är de consistent i ljussättning på CG-grejer och det som är i kamera och så vidare och så vidare.
Ja, för det är ju någonting man kan se även idag. En av de värsta exemplen är typ Red Cliff. Det är liksom cut till segerversioner av armén som ser ut och existerar i en annan dimension. Och sen cut till de statisterna de har. Och där är ju Starship Troopers mycket bättre jobb. Men Red Cliff förtjänade bättre. För man, speciellt HK-versionen. Jag har inte, jag har amerikanska utgåvan. Som är var 2,5 timmar bortklippt från HK-versionen.
Och amerikanska versionen, då är det väl fortfarande 2 gånger 3 timmars filmer, eller vad är det?
Nej, amerikanska versionen är klippt i en film.
Okej.
Och det är därför de har klippt bort en hel films innehåll.
Men när vi såg den, såg inte vi den i 2 separata filmer?
Ja, för att jag importerade HK-versionen.
Just det, just det.
Så jag har HK Blu-rays och amerikanska Gaijin-versionen.
Du menar Guaylo-versionen?
Filthy White Man-versionen.
Ja, precis.
Vår version är skit. Jag har sett det på webbhallen. De säljer den i en double pack. Red Cliff och Alexander.
Va? What the hell? Alltså nu är inte Red Cliff den mest fantastiska filmen någonsin, men snälla, förknippa den inte med Alexander.
Alltså jag har sett, jag glodde ju på ett av de 2 HK-versionerna med Ander. Men alltså det är lika kul att se på dem en andra gång som första gången, tycker jag. För att trots att de är så långa, så den har så mycket charm.
Alltså en grej, den har ju väldigt många scener som bara är till för att tilltala manlighet, eller vad man ska säga. Det, hela filmen är ju verkligen the epitone of manliness, the movie.
Ja. Och det är ju det som gör det så charmigt. Om man gillar den där stilen av drama, så är det guld, och man gör ju det. Och det var kul för att andra gjorde ju också det.
Ja, bra. Men man behöver nog se den i sällskap, så man kan sitta där och fistbumpa. Så än en gång, Starship Troopers. Det var jättekul att se den igen.
Ja,
det är så mycket saker som är klockrent med den. Bara det att det är så här high school setting. Och det har hela den där grejen att damn it, you're not joining the army, you're going to school. Shut up, Dad, I want to join the army. Den där klassisk den där motsättning mot föräldrarna grej. Och The Sport Jocks som spelar sci-fi amerikansk fotboll.
Ja, det,
och The Hot Babe och The School Prom. Och
när de spelar det där Future Football, tänk dig på Battlestar Galactica med deras idiotiska bollspel.
Ja. Alltså problemet med Battlestar Galacticas bollspel var att de försökte hitta på ett nytt riktigt spel med riktiga regler.
Ja.
Som de försökte förklara för tittaren.
Ja.
De borde ju bara ha tagit någonting och slängt på typ silveruniformer istället. Det räcker för Future Football.
Ja.
Men härligt att se den igen. Verkligen. Ja. Och sist vi såg den, så såg vi den med kommentatorspåret av Verhoeven.
Ja, han pratar hela tiden.
Ja, så den rekommenderar jag att se också, för att han pratar ju ganska mycket. Och han låter väldigt charmig också, eftersom han bryter på tyska.
Ja.
Mm. Okej, okay. Vad har vi sett för annat den här veckan? Jag såg en film som heter TC2000.
Okej.
Okay. Ja, den filmen har nog inte många hört talas om. Jag såg den bara för att Gentlemen's Men to Midnight Cinema, den podcasten pratade om den och den fångade intresset. Så det är en cyberfilm från 93, tror jag det är. Och den är en väldigt låg budget, men den är så nedra cyber. Alltså mänskligheten bor typ under jorden, och så bor typ de fattiga overground.
Ja.
Och så finns det folk, så här, cybersnutar, som åker ut i cybermotorcyklar med sidecar. Och de har så här heads-up display där de har massa data och grejer. Och där står det lite pollution level 100%. Ja, det är massa sådana där. Och synth soundtrack och allt möjligt. Det bara knuttar mig i filmen. Hjälten spelas av en kille som heter Billy Blanks. som han är med i vad heter den? Den sista skojten.
Mm.
Vad heter den? The Last Boy Scout eller vad amerikanska titeln är. Killen som spelar en football player som tar typ droger och drar fram en pistol under en match och börjar skjuta folk.
Mm.
Det är Billy Blanks.
Ja.
Värsta knutten. Han verkar vara flexare för att den här filmen är all about Hong Kong fighting.
Ja.
Bolo Yang ifrån för det första Enter the Dragon.
Mm.
Så fightas han mot John Saxon eller vad det nu är. Han är också med i Double Impact med Van Damme och Bloodsport.
Aha.
Han är en där kinesisk bodybuilder liksom.
Ja.
Du skulle känna igen honom säkert.
Ja.
Han spelar hjälte i den här filmen.
Ja.
Jag vet inte om jag kan rekommendera TC 2000, men den var rätt rolig att se för att den var så nedra cyber.
Ja.
Och sen se alla de här knuttarna slåss. För att den är proppad med flera knuttar också.
Mm.
Så extrem låg budget, extrem cyber.
Ja.
Mm. Sen igår såg jag faktiskt vad heter den? Steins Gate The Movie.
Just det, den såg jag också.
Såg du den i veckan eller?
Den kom nu i veckan så.
Ja, den filmen var ju inte så bra. Det tycker inte jag i alla fall.
Alltså den kändes poänglös, vilket är alltid ödet för en film som kommer efter en tv-serie som har avslutande slut.
Ja.
Det är liksom, vad ska man göra liksom?
Ja.
Det finns ju
det finns ju två möjligheter där. Antingen återberättar man tv-serien eller så gör man någon slags spin-off-äventyr.
Ja, och det här var ju spin-off-äventyr och... Ja.
Ja, och filmen kändes helt meningslös.
Mm.
Dels det, men dels så var det också... Det var så dålig dramakurva i den. Och det var så ointressant story. Det kändes som att det var så low effort.
Det tog ungefär... Jag kollade ju på klockan, vilket man alltid gör när man ser på den här filmen, kan jag tänka mig. Det tog ungefär halva filmen innan något som påminner om en plott började.
Ja.
För att första kanske 48 minuterna var bara karaktärerna möts igen och pratar lite med varandra. Och det finns ingenting riktigt som händer.
Mm. Och grundidén till filmen var väl att ta... upplägget till tv-serien med att tidsmaskin och så vill fixa saker som går snett med tidsmaskinen.
Mm.
Och sen gräva ner sig i trubbel med det och liksom ta det konceptet till den andra karaktären liksom, den romantiska motparten.
Ja.
Men okej, okay, det är en okej idé, men det genomfördes riktigt ruttet
och ja.
Det kändes inte som att hon hjältinnan hade någon agency riktigt under filmens gång.
Mm, det var ett par gånger som någon scen påbörjades och jag kände att okej, okay, här ser det ut som det kanske kommer hända något nu. Men, ja, nej, never mind.
Ja. Och det hon gjorde i slutändan kändes också
okej, vem bryr sig.
Ja, i det läget så satt man ändå bara please movie, sluta bara.
Ja, alltså det tidsmässigt, alltså draman började så sent.
Ja.
Så det var typ 10 minuter kvar på filmen och vi började på en scen som i vanliga fall händer 20 minuter innan slutet.
Ja.
Det är jag tyckte inte den var totalt hemsk as far as skitfilmer går. Jag har sett sämre animefilmer.
Ja.
Det var liksom poänglös.
Ja.
Det liksom, finns ingenting mer där att hämta. Typ. Har man sett tv-serien, nej, don't bother med filmen.
Så Steins Gate-filmen, meningslös. Men se serien, den är väl värd att se.
Yep.
Ja. Så det var filmerna som jag har sett under veckan. Du hade sett någon tv-serie, eller?
ja, nej, med tv-serie så jag såg finalen på Valvrave.
Va? Andra säsongen eller första eller?
Andra säsongen.
Oh man.
Den slutar ju nu i veckan.
Oh. Alltså, det är ju en serie som man ser för crapfest-faktorn bara.
Ja, för att det är ju Sunrise, deras approach till att göra serien nu för tiden är ju lowest common denominator appeal på allt.
Ja.
Karaktärsdesign, story, across the board, allting är lowest common denominator appeal.
Ja, och det är att, vi dra till med så många karaktärer som möjligt bara av alla arketyper och slänger in det, no matter hur dumt det är.
Ja, men det är liksom under sista delen. Även liksom under sista delen då liksom, okej, okay, vid det laget så borde man ju redan ha hookat publiken och man kan göra det man egentligen ska göra. Men när karaktärer står där och liksom, med armarna i kors och pushar upp brösten så mycket som det går.
Okej. <Okay. laughs>
liksom, och det här är en allvarlig scen. Och liksom, really?
Ja. Man kan inte blanda fanservice och drama.
Det är liksom liv på död dramascen också. Men min favoritstund i den är att en tagline för serien hela tiden har ju varit i slutet av varje del, så säger de Valrave, the system that will expose the truth of the world. Och the truth of the world är exposed i slutet.
Oh man!
Ja.
Och vad är The Terrible Secret då? För att jag tror ingen av våra lyssnare kommer att se Andaman Valrave.
Nej, jag tror
också. Och om de kommer se den så spelar det ingen roll att avslöja någonting heller.
Nej, allt det roliga i serien händer i första säsongen och det spoilas inte av det här.
Nej, nej. Så vad är The Terrible Secret?
Det är att det är en secret society som kontrollerar världen och media.
Nej!
För att hur karaktärerna i slutet på näst sista delen hackar media och avslöjar för världen att The Secret Society existerar. Sen i början på sista delen så tar The Secret Society tillbaka kontrollen. Och hur personen hade social media och allmänheten på sin sida. Och slänger The Secret Society upp massa falsk info och säger
försöker smutskasta hur personerna
doctored footage. Och så har The Secret Society redan förberett footage som
visar att han är Hitler.
Ja, som målar upp hur personernas team
som talibaner.
Ja, som lögnare och sånt där. Så the public opinion vänder och såklart chatt på Twitter.
Ja, alltså, någonting under Valrave-seriens gång är konstant space Twitter som de har.
Ja.
Men vadå, lyckas de besegra The Secret Society eller får de spö av det där?
De lyckas besegra Secret Society för att de får...
I slutändan så handlar det om att en stor mecka ska spöa en annan stor mecka ändå, eller
hur? Ja.
Okej. Vi lyckades fylla typ 25 minuter nästan med prat om filmer under veckan om Starship Troopers. Så nu känns det ju som... Nu kan vi gå in och prata om Treasure of the Amazon på gott humör. Vi började lågt verkligen där. Men ska vi ta en låt mellan innan?
Ja, det är ju, eftersom det var Starship Troopers kan vi ta någon Basil Paul Dooris låt.
Oh, ska vi ta Clint Death or Drop eller tänkte du något annat?
Det eller Robocop eller Conan.
Man kan inte få ett sånt val. Det är inte rättvist att välja mellan de här tre. Men eftersom det vi såg Starship Troopers så blir det passande med
Clint. Ja, för att Robocop kommer i februari och då kan man ta Robocop-temat.
Ja, det är ganska givet det.
Jag undrar om vi kommer få en Robocop dubstep remix i nya filmen.
Ja, det skulle inte förvåna mig alls. Ja. Så, awesome musik från en awesome film. Starship Troopers, Clint Death or Drop. Tillbaka
till världens sämsta film.
Ja, den här var hård. Den här var riktigt hård. The Treasure of the Amazon heter filmen.
Ja, alltså det är en film från 85.
Mm.
Som känns som den är från 65.
Ja, seriöst. Jag kunde inte tro att den här filmen var nyare än, säg, Apocalypse Now, som har en liknande setting med djungel och så vidare.
Mm, det är så mycket som gör att den känns gammal. För omedelbart känner man att okej, okay, ja, det här är en 60-talsfilm. För att liksom, ljudet och bilden,
musiken,
ja, musiken, stil och allting, det hör hemma i 60-talet.
Förtexterna är ditlagda i bilden på ett sätt som får oss se väldigt old school ut också. Ja. Det ser väldigt, inte B, det ser bara för gammalt ut.
Ja.
Fonten och hur det ser ut.
Som man skulle vänta sig från westernfilmen.
Ja. Regissören och manusförfattaren är någon som heter René Cordona Jr.
Ja.
Ja, och han har gjort 100 filmer.
Ja, 100 filmer, han har skrivit 65 filmer, varav det här var hans 50:e film.
Ja.
Så att han hade lång rad av filmer skrivna och regisserade innan den här.
Ja, men det är uppenbart att han inte har lärt sig någonting under de här 50 filmerna.
Nej, det är katastrof på alla sätt och vis.
Den här regissören, vi har ju faktiskt sett en annan film av honom, The Bermuda Triangle.
Ja.
Vi såg den inte till podden eller något sånt där, utan vi såg den bara för skojs skull. Och den filmen minns jag som helt okej okay som skitfilm, det vill säga.
Ja, och den är typ 7 år äldre än den här filmen och kändes 15 år nyare.
Ja, alltså det, seriöst, den här filmen såg helt otroligt gammal ut. Alltså,
ja.
Det är imponerande hur 85, den är efter Indiana Jones och allting sånt där.
Mm.
Och det, grundidén är väl att det ska vara Indiana Jones äventyr i djungeln.
Okej, okay, det första som går fel är att man inte har någon aning om vad det är frågan om, vem som är huvudpersonen eller vad som händer alls.
Ja.
Inte en timme av filmen.
Ja. Okej, okej, okej. Vi försöker börja från början då. Ja.
Mm.
Vi får förtexter och sådär, och musik. Det är ett dramatiskt tema.
Ja, det är som en episk soundtrack från 60-talet.
Ja, precis.
Ja.
Och så vi får shots ifrån djungeln och så vidare. Det är uppenbart att den här är inspelad på plats, antar jag. Kanske inte i Amazonas, men någonstans.
Ja, och alla djur var liksom riktiga djur. Och när de sköt och dödade djur så blev det ut som de sköt djuren på riktigt. För det är en shot när de skjuter en alligator och den flyger iväg åt sidan.
Japp. Yep. Och så är det en annan scen där de slaktar en alligator som may or may not har blivit dödad i anknytning till den här filmen. Men de slaktar helt klart en alligator.
Yep.
Skär halsen av den och så vidare och så vidare. Den här filmen mjölkar naturshots och djurshots. Och visst, det är väl förståeligt om det inte skulle... Det känns som det är jävla padding hela tiden. Va?
Ja.
De första karaktärerna vi introduceras till är en gubbe som är full som stryk som heter Gringo i filmen.
Ja, och han har en bakgrund av att han bodde i djungeln i 6 år eller något.
Ja, eller det första, så som han introduceras är att en djungelinfödning försöker sno grejer av han.
Mm.
Ja, och så kastar han ner en kniv som hugger av ena fingret på killen.
Mm.
Och så plockar Gringo upp fingret och kastar det i floden. Den här killen som har torkat sitt finger, han hoppar omkring och åh nej, mitt finger. Och så puttar Gringo ner han i floden. Och han blir omedelbart uppäten av pirajor.
Mm.
Okej, så den här Gringo, han etableras som värsta douchebaggen som bara dödar folk at the drop of a hat.
Mm.
Och så är det två andra vitingar på båten som kommer upp till han och hej Gringo, det sägs att du var i djungeln i 6 år i jakt efter the gold.
Ja. Det är allmän, det är det enda målet vi får i hela filmen. Oh. Att det finns guld i djungeln och det är folk som är ute efter guldet. Och det är bland annat det här gänget som vill anlita Gringo. Och sen klipps vi till massor med andra karaktärer som också verkar vara ute efter guldet.
Det är 4 olika liksom gäng som den här filmen börjar följa.
Mm.
Och det är väldigt disorienterande i början. För okej, vi får Gringo. Han känns som, okej, här har vi vår huvudperson. Han är en douchebag, men han är vår hjälte. Right? Och de är ute efter The Treasure of the Amazon.
Mm.
Som titeln är. Okej, Vi klipper till två typer som håller på och flyger i ett flygplan. Som försöker flyga på fåglar.
Ja.
Och det är klipp på det mest dumma viset. Man ser planet typ åka neråt. Man ser close-up på en av personerna som typ ha-ha-ha. Och så säger han till sin kompis, kolla fåglar, ha-ha. Och så får vi lite klipp på fåglar som flyger. Och så typ tillbaks till den där personen som flög och så, hey, I got one. Jaha, man får ingen ljudeffekt eller någonting.
Mm. Och det här, okej, vi etablerar piloten som en massiv douchebag som vill flyga in i fåglar och någonting.
Ja, helt absurt.
Ja,
flyga in i fåglar med ett flygplan.
Ja, och sen tror man det. Okej, men nu börjar scenen. Mm. Nej, han ska flyga in i en fågel till och en fågel till och en fågel till.
Och det här pågår i typ 5 minuter. Alltså, det är väl riktigt foto på ett flygplan som åker omkring i djungeln. De fixar det här planet. De måste mjölka den, antar jag. Men det bara fortsätter och vi får ingen känsla för karaktärer, vart den här scenen är på väg.
De pratar inte om någonting heller.
Nej, de bara håller på och hehe, nu ska jag köpa en fågel ungefär.
Ja, man sitter och väntar på att scenen ska börja och det händer aldrig.
Nej. Det här planet får för sig att landa efter ett tag.
Mm.
Ja, så får vi en lång utdragen scen med planet som landar i stil med skitfilmer där bilar parkerar och åker iväg i långa utdragna scener.
Mm. Ja. Det här är ungefär klippt som man brukar ha kanske när det är öppningstitel. Man tar text i förgrunden och så har man bara lite video i bakgrunden. Det är ungefär filmat och klipp i den stilen.
Ja.
Fast det finns ingen titelbild. För det har vi redan haft i början av filmen.
Ja. De här typerna landar. End scene.
Yep.
Ja, vi kastas till nästa gäng.
Och det här laget börjar vara riktigt förvirrad. What's going on here?
Vi blir introducerade till det tredje gänget. Som är en kvinnlig karaktär. Mm. Det är väl då vi får... vi introduceras till tjejen.
Ja.
Jag vet inte vad vi ska kalla henne. Typ hotlegs kanske. För att hon går omkring och visar jättemycket ben hela filmen.
Ja.
Så hotlegs ligger i en hammock och dricker vin typ. Jag vet inte vad.
Ja, det verkar som hon bara hänger där ute i djungeln på typ semester eller något sånt där.
Mm. Och så kommer det en kille i en båt som vi inte vet vem det är. Och så går han upp till henne och säger typ att vi ska dra ifrån djungeln. Och hon, jippi, äntligen kan jag lämna djungeln.
Ja. Mm.
En scene, och så kastar vi till nästa gäng.
Ja.
Den här fjärde gänget är nazisten.
Ja, för av någon anledning så är det 80-talet. Det är en nazist ute i djungeln som också är ute efter guldet.
Ja.
Och han verkar vilja spela ner lite grann sin nazist-fason-tendenser i början. Ja. Han verkar försöka framstå lite grann som en vanlig tysk. Även fast han ser ut som en nazisoldat och håller på att vifta runt med en luger hela tiden.
Ja, och alltså, jag kommer inte ihåg vad han gjorde i den här första scenen. Annat än att vi satt där och var förvirrade över varför den där tjejen inte hade några kläder på sig.
Ja.
För att han verkar ha en lokal vägvisare som är en snygg tjej som är topless. Och alltså... Nej, hon är inte riktigt topless. Grejen är att hon är typ klädd som om hon vore en kvinnlig magiker i ett fantasyspel.
Mm.
Och topless.
Ja.
Men hon har liksom såna där, vad ska man säga, tyger över sig som en fantasymagiker.
Mm. Nej, exakt som typ tagen ur Dragon Age.
Ja, precis.
Mm.
De säger någonting till varandra, men någonting som är väldigt genomgående med den här filmen är att dialogen är jättesvår att följa.
Ja, all dialog är inspelad på plats med micken lite för långt ifrån.
Ja.
Så man hör konstant naturljud och djungeln låter ganska mycket. Så man hör liksom antingen en flod som rusar i bakgrunden eller våldsam vind i träden eller fåglar och djur som skjuter i bakgrunden.
Yeah.
Som är att det gör att man får typ ont i huvudet av att bara lyssna på filmen. Mm. Och så är det nästan omöjligt att höra vad någon säger i hela filmen.
Ja, för dialogen är den är skriven på ett sätt som gör att man engageras inte.
Mm.
Man sitter och blir irriterad för att det är så ofta jobbiga pauser. i replikerna.
Mm.
Och plus att vissa skådisar verkar vara fulla. För de sluddrar på ett sätt som inte känns spelat. Mm.
Det är som att de är mexikanska skådisar som inte kan engelska så bra. Och så är de fulla.
Mm.
Det är en bra kombo för en film.
Ja. Så den här nazisten, jag vet inte vad han gjorde första scenen. Annat än att, okej, vi har ett fjärde gäng här. Ja. Great.
Ja. Nej, men det tar faktiskt en stund innan man faktiskt vet att alla är ute efter guldet.
Mm.
Det är inte klart från första scenen, som till exempel de där som flyger efter fåglarna. Vet inte vad de är ute efter eller varför de är med överhuvudtaget. Och
den där tjejen, vi vet inte vad om hon har någonting med att göra.
Ja. Nej, och det är svårt att faktiskt, nu när man har tagit de här första scenerna, så är det svårt att sedan komma ihåg vad händer det här näst.
Mm.
För att varje scen avancerar lite grann och sen hoppar vi iväg till någon annan utan någon röd tråd. Och ofta känns det som det fattas saker också.
Ja, och just att det är så dåligt skrivet och spelat gör det väldigt disorienterande med de här hoppen.
Mm.
Oh.
Alltså, det här är en plågsam film att se på. Det är ju svårt nog för en film att ha en karaktär som den följer och gör det intressant.
Mm.
Och nu när det är fyra och de verkar klippa lite slumpartat mellan dem utan någon plan.
Ja, scenövergångarna är ofta väldigt abrupta.
Mm.
Och det känns som att de är i förtid till en scen som har pågått ett tag. Så som du säger, det känns som någonting fattas ibland.
Mm. Men vi ser att de här snubbarna i alla fall som flög i planet, de landar någonstans. Vi har ingen aning om vad deras relation är till de andra geografiskt.
Nej.
De gräver upp en grop någonstans och hittar några diamanter.
Ja, de beter sig jätteundligt hela tiden förresten, för de är alltid på gott humör.
Mm.
De är så nedra glada och hyper hela tiden.
Ja, och en av piloten är extremt paranoid, för det första som händer när han går på land är att han tar fem steg. Han hör att det rasslar i buskarna. Och han vänder sig om våldsamt och bara skjuter med sitt gevär omedelbart mot busken.
Oh.
Och dödar
Var det en apa eller något?
Nej, det var ju någon form av kattdjur.
Ja! Ja, det är någonting som, det är bra poäng att nämna, för djur, tränarna eller vad de nu heter på svenska, the animal wranglers, de har haft massor med animal wranglers och för vi har stora ormar och pantrar och apor och allt möjligt.
Ja.
Ja. Och oftast så känns det som att det är liksom stock footage från djungeln de har klippt in eller något sånt där. Men okej, vi får en shot på den här svarta panten. Ja. Och sen vänder han sig om och skjuter in mot någonting.
Ja.
Och sen flyttar de lite på sig. Och så ser man att den svarta pantern faktiskt var in shot där.
Ja, nästan alla djur i filmen, eller jag tror faktiskt alla djur i filmen faktiskt var med på plats. Ingen stock footage av djur alls.
Nej, precis. Men så som det här är ihopklippt och fotat gör att det kommer inte ut i sin fulla rätt alls.
Nej.
De hade en jävla panter på plats där som de liksom sköt.
Ja.
För filmen. Alltså, inte sköt ihjäl på riktigt, men sköt för...
Ja, de sköt ju krokodilen, så de kanske sköt pantern.
Men man får ju bara se den i sista sekunden i förbifarten för att det är så inkompetent filmat.
Mm. Och den här snubben, René Cardone Jr., hade gjort typ över 50 filmer innan den här.
Mm.
Och han har ingen aning om hur man använder production values till max när man gör en B-film.
Mm.
Vad är det för fel på?
Ja.
Till och med Paul W.S. Anderson är mästare jämfört man.
Ja.
Han kommer nog aldrig göra 50 filmer i sin karriär.
Nej.
Han tar tid på sig.
Jag tror, när det gäller hur de här olika plottarna kommer samman med varandra, så jag tror vi måste bara ta en i taget liksom.
Ja.
Men kom ihåg, kära lyssnare, att alla de här olika gängen klipps det mellan konstant.
Ja.
På ett väldigt disorienterande vis.
Ja, det tar, jag tror timer är typ en timme innan det känns som man har ett hum om att någonting händer.
Ja. Så Team Flygplan, de som börjar med filmen med att försöka köra på fåglar. De hittar de här diamanterna i skogen. De åker bort ifrån den där platsen. De flyger iväg.
Ja.
Och så flyger de hem till den här tjejen, Hot Legs. Och så säger de typ till henne att vi har hittat ett ställe med massa diamanter. Och så blir hon jätteglad och så nu ska vi fira. Öppna champagneflaskan.
Mm.
Och så börjar de fira. Och alltså, det verkar ju som att hon kanske har något förhållande till någon av de här killarna. Hon är ju ganska närgången till en av dem.
Mm.
Men den där snubben som sa att de skulle lämna djungeln, vem var det? Vi får inte se han igen förrän i slutet av filmen eller vad det nu var.
Ja.
Han är borta ur filmen helt enkelt. Den där killen som sa att de skulle lämna djungeln.
Ja.
Den lilla plottlinjen, den finns inte.
Ja. Hon och den här flygplansgänget flyger ut till den där platsen.
Ja.
Och de hittar ett vattenfall i en grotta där det finns lite diamanter och sånt där.
Ja, precis.
Och sen är det ett hål, för någonting händer som vi inte kan se.
Ja.
För att helt plötsligt har piloten bara stuckit med flygplanet. Ja. Och så flyger de omkring i det där planet och säger mayday, mayday.
Ja.
Och jag har lämnat de två andra kvar där nere.
Ja.
Och det är liksom, va?
Så som det verkar, om vi ska försöka pussla ihop det som de menade här, var att ett hot i den här filmen för alla de här fyra olika gängen är en urinvånarstam i djungeln som kallas The Hebrews.
Ja, det är svårt att säga, höra vad de säger eftersom det var typ dånande vattenfall i bakgrunden.
Ibland lät det som de faktiskt sa The Hebrews. Ibland lät det som de sa The Hemorrhoids.
Ja.
Så det är lite Hemorrhoids eller Hebrews.
Det är troligen Hebrews för en scen som är senare i filmen.
Ja. Och i en scen med Team Flygplan plus Hot Legs så är det ett konstigt ljud i djungeln. Det är helt uppenbart en apa som skriker för att de klipper till en apa uppe i ett träd. Ja. Och så börjar han skjuta och freakar ut piloten typ.
Ja, det är en trademark för honom. Och en trademark som alla andra karaktärer har sen också, att de skjuter som galningar ut i djungeln av ingen anledning. De är lite oroliga. Så bara ta hagelbössan och skjut allt du kan mot alla buskarna.
Ja.
Det är verkligen är det vad mexikaner tror the white man gör när de kommer till djungeln. Det kanske är sant.
Det är nog mycket möjligt. Ja. Men så piloten sticker därifrån. Mayday, mayday. Han landar och blir upplockad av den här båten som gringo-gänget hade varit på.
Mm.
De är inte med i leken längre, utan de är i djungeln just då.
Ja.
Ja. Och så han ut ur filmen ända till slutet.
Ja.
Ja. Man tror ju att han ska flyga tillbaka och faktiskt göra någonting efter han blev räddad från The Plight av vad det nu var.
Ja.
Men nej, han är borta. Han är inte med i plotten längre.
Ja.
Tjejen och den andra killen som alltså, han är ju klädd som Lara Croft fast han är en kille.
Ja.
Så han kallar vi för Larry Croft.
Han ser ut att passa det namnet perfekt. För han ser ut som typ en hemmafixare som fixar taket på sommaren.
Ja. Han har ju det där Lara Croft toolbeltet, eller vad man ska säga.
Ja. Han har en pickaxe också.
Ja. De blir typ stuck i den här djungeln där det är Hebrews överallt.
Mm.
Ja. Men Team Gringo kommer komma dit senare.
Ja.
Ja. Så vi hoppar till Team Gringo.
Mm.
Gringo, han är motvillig att hjälpa de här andra två typerna att gå iväg på skattjakt.
Mm.
Den båten, de anländer till ett plantage eller en stad eller någonting.
Det är en hydda där någon slags bizarro warlord verkar äga djungeln.
Ja, och det här är en skådespelare som vi kände igen direkt. För han heter Emilio Fernandez. Och han var med i The Wild Bunch, det vilda gänget.
Jag tror han spelade den här generalen.
Ja, generalissimon eller vad man ska kalla han. Precis. Och här är han en bizarro warlord med ett stort harem av infödingflickor.
Mm.
Och han hotar alla gänget med att ja, hittar ni guld i djungeln så ska jag ha min cut.
Mm.
Och även nazisten är här. Och nazisten och Gringo verkar ha haft run-in tidigare.
Mm. Och det är nazisten som liksom provokar Gringo att faktiskt hjälpa de här två snubbarna. Han går med på skattjakten, för han verkar vara, han säger att if you go into the jungle you will go into hell eller något sånt där.
Ja.
Men han har en traditionell dialog mellan en amerikan som var med i andra världskriget och en nazist.
Väldigt by the numbers där. Ja.
Ja.
This gun has shot many Americans. etc, etc.
Ja, en Snyder mark om koncentrationsläger.
You
thought you were a big man. The concentration camps.
Nazisten och den här fantasybruden. Det verkar som att nu etableras det i alla fall. Och det här är en timme in i filmen eller något.
Mm.
Det etableras att de kommer gå till The Treasure Site. Mm. Genom att gå runt djungeln.
Mm.
Medans Gringo och de här andra två typerna ska gå till The Treasure Site genom att gå igenom djungeln.
Ja.
Så de är på väg till samma ställe, verkar det som.
Ja.
Så nu till slut kommer plotten igång.
Ja.
Vi börjar få grepp om vilka de här karaktärerna är och vad det är som händer.
Ja. Det har tagit en väldigt lång stund.
Ja. Och man ska veta att man har aldrig en känsla för plats och rum i den här filmen. Det kan vara så att två karaktärer tittar på varandra. Till exempel tidigare innan Gringo stiger av båten. Så står han i båten och så tittar de på, vad heter han, Fernandes harem när de håller på att brotta med varandra. Kvinnorna i hans harem brottas i lera.
Ja.
På riktigt.
Ja. Och det ser ut som de står på stranden och tittar på.
Ja. Det ser ut som de är liksom i publiken. Det ser ut som de är nära.
Ja.
Ja. Men så plötsligt så visar det sig att de är typ 50 meter bort.
Ja, de står på andra våningen på båten.
Ja.
Jättelångt borta. Och det får vi reda på typ två tredjedelar in i scenen.
Ja, av en slumpmässigt klipp när det visar sig att okej, okay, nu ska de kliva av båten. Jaha, båten var där borta. Jaha. och så här är det genom filmen hela tiden.
Mm.
Två karaktärer tittar på varandra och så visar det sig att de är jättelångt bort eller jättelångt nära. Och visar,
ja.
Och folk man tror är på väg till ett ställe och visar de sig, okej, de är i ett hus och ha.
Mm.
Konstant, ingen känsla för plats och rum.
Mm.
Ja, äventyret börjar. Nazisten, han man klipper till han då och då. Han har hela tiden så här jobbig dialog med den här tjejen.
Mm.
Som man knappt hör någonting av. Hans plotline återkommer vi till i slutet sen senare. Men det händer basically ingenting där förutom att vi klipper till han av ingen anledning alls då och då.
Ja.
Mm. Där all action är ju för Team Gringo.
Mm.
De stöter på några kompisar. Som är infödda kompisar som Gringo känner. Tror jag i alla fall.
Jag vet inte.
Ja, de pratar med varandra, det går inte att höra vad de säger. Och hans kompisar kutar vidare. Men de blir bakhållade av The Hebrews.
Mm.
Och då blir det helt plötsligt spontan gore här.
Ja.
Från ingenstans så blir det halshuggningar och skär halsen av varandra och värsta blodet.
Riktigt awkward också.
Ja.
I utförandet. Det är exakt som någons första film där de ska ha blod med och våld.
Baby's first violence.
Ja. Men det här 50 filmer in i karriären, ja.
Ja, ja. De åker med båtar längs flod. Någon person ramlar ner i vattnet. Och så fort någon ramlar ner i vattnet förresten så får vi klipp på en alligator som lämnar stranden. Men alltid när någon ramlar ner i vattnet så blir personen uppäten av pirajor.
Mm.
Ja, stackars alligator, hinner aldrig fram.
Mm.
The natives are restless också. De har någon vägledare på en annan båt som hoppar av båten och sticker när de kommer för nära The Treasure Site.
Ja, alltså det är ju inte så himla mycket som händer i filmen när det gäller plotting. För att liksom, Gringo liksom säger åt de här två snubbarna att skit i guldet, jag vet att det finns diamanter. Och så drar de ju till diamantsajten där tjejen är. Och medans nazisten, ja, han verkar gå till gulden helt ensam. Och det är i princip nazisten kommer fram till guldsajten. Ser vi inte honom förrän slutet av filmen, för det är ingenting som händer där. För att han kommer hit och så verkar han bara fixa guldet. Och sen det är typ nästa 20-30 minuterna är det bara Gringo borta vid
Diamantsajten.
För att Larry Croft, han blir förgiftad av The Hebrews och dödad. Och tjejen börjar bli lite ängslig och springer ut, den som har hållit på och skjuter med hagelbössan upp i luften av ingen anledning.
Ja, alltså det är så, man har ingen känsla för tid i den här filmen heller. För hon freakar ut och springer ut ur den där grottan som de bor i. Under tiden så kommer The Hebrews och skär halsen av Gringo. Nej, Larry Croft menar jag.
Ja.
Larry Croft. Och sen så kommer tjejen tillbaka och hon... nej, han är halshuggen! Och då samtidigt anländer Gringo och company. Men var tog The Hebrews vägen? Och vad händer här?
Ja. Men de Gringo-gänget håller på och plockar upp massa diamanter där vid vattenfallet. Och så är det lite plating för... Gringos kumpaner visar sig vara massiva creeps, för de håller hela tiden på och försöker antasta tjejen.
Ja, den yngre av kumpanerna sätter sig bredvid henne liksom, here, let me see your hand, och så börjar han smeka handen en massa. You're so soft and smooth. Och den andra killen kastar också lustfyllda blickar, ska säga.
Ja.
Och sen är det så här klassisk skattjaktsplott med att vi ska dela skatten four ways. Och så börjar de bråka om att nej, no way, jag vill ha en större cut. Och så gömmer de, du vet, diamanter i dojerna och allt möjligt sånt där.
Ja. Det är... Folk, så fort det är diamanter inblandade så verkar de... bli galna på ganska skoj over the top vis, tyckte jag. Det är en av få grejerna som funkar är att till exempel till och med när Gringo hittar en stash av diamanter så börjar han skratta som en galning i princip.
Alltså Gringo, problemet här är att det är så dåligt ljud med ambientljud hela tiden. Han ser ju rätt ut.
Ja.
Han är liksom ful och skäggig och lite tjock och så vidare. Gammal och allting. Men det finns en slags charm där. Men han kan inte, hans färdigheter som skådis kan inte komma ut i full rätt. För att man sitter där och liksom försöker höra hela tiden. Man lutar sig fram och kisar med ögonen för att höra bättre, du vet.
Ja. Det är... som en droning liksom. Det är som att typ sitta vid motorvägen eller något sånt där och lyssna på den här filmen. Det är inte trevligt alls. Man nöts ner av den.
Ja, och det är ett bra sätt att uttrycka det. Man nöts ner verkligen.
Ja. Och det är ljudet i mono också i sämsta möjliga kvalitet som existerar. Så det är okay, som att lyssna på motorväg över telefonen.
Hello? Va? Vad sa du? You're breaking up. För Gringo, det finns en charm där. Det finns det, men...
Ja, den här filmen. Ja, utförande hemskt.
Hur dör den yngre killen?
Han... Det är... Gringo och tjejen drar iväg. För Gringo har hittat en stash med diamanter och han vill bara dra därifrån så fort som möjligt.
Ja, just det. Han säger liksom att... Nu drar jag, hej då!
Ja.
Och så går han ensam och tjejen kutar efter honom.
Ja.
Och de andra två, de vill samla ihop mer diamanter.
Ja, och de börjar bråka med varandra och den andra snubben, övermannen yngre, och binder honom.
Ja, så var det!
Ja.
Och det var så ett klumpigt klipp också, för att den äldre har en pistol mot den yngre. Och så klipps det bort med ljudeffekt av att någon skjuter. Den där klassiska, det där Och så följer vi tjejen och Gringo ett tag. Och så cut tillbaka till de där två. Och istället så håller han på och binder honom.
Mm.
Mm.
Och han lämnar den yngre där bunden. Och sen springer han iväg mot Gringo. Och,
ja, ja! Det, ja, vad bra att du kommer ihåg att han blev bunden. För det här är en av de mest bizarra scenerna i filmen. Det som följer här.
Ja, för den yngre, när han ligger där ner. Man börjar se att det är massor med krabbor i grottan.
Ja, vi får shots på krabbor som håller på att strafar. För krabbor går ju alltid sidled liksom.
Ja.
Och så som de har filmat de här krabborna är att de ser så här hotfulla ut.
Mm.
Så de strafar menacingly.
Ja.
Och så håller den här yngre kumpanen och freakar ut. Och så helt plötsligt ser vi att några krabbor har klivit på honom.
Mm.
Och alltså, de här krabborna, de är inte stora. De är jättesmå. De är typ 5x5 centimeter.
Ja. Jättesmå gulliga krabbor som man, ja, kan, man kan mosa hur enkelt som helst.
Ja, precis. De är ju så rara.
Mm. Men de hoppar på hans ansikte och börjar knipsa sönder kinderna och ögonen.
Ja, och vi ser att de drar ut ögonen också.
Ja.
Det är också så här bizarr gore från ingenstans. Med, med de här små gulliga krabborna som inte skulle kunna skada en fluga.
Mm.
Som börjar kötta upp i den här killens ansikte.
Mm. Alltså det var den yngre död då.
Ja, brutaliserad av någon slags aggressiva djungelkrabbor.
Ja.
Det är så knasigt.
Och den här andra kumpanen då kommer fram till Gringo och tjejen.
Ja.
Och din scen är typ ingenting händer. Men i scenen efter det händer det ju något.
Ja, och det här var också en sån här konstig grej. Den här kumpanen, Gringos kumpan. Han nästan typ high-fivar Gringo och sa, ja, nu kör vi, eller hur?
Mm.
Och så går han iväg till tjejen och ska börja våldta henne.
Mm. Och Gringo står och hänger tillbaka och tittar på en
ja,
stund.
Och röker en pipa ju, ja, eller vad det var.
Ja, och sen så efter ett tag så verkar han, okej, okay, I've seen enough. Och så går han fram och sparkar honom i ansiktet.
Ja, och det här är när den här kumpanen har slitit av henne kläderna och allt möjligt. Mm. Liksom. Hans våldtäktsförsök är i full gear.
Ja. Han vill väl kolla att han var seriös om det.
Ja, nej, men som det här börjar är jättekonstigt.
Mm.
Det var som om den här kumpanen hade en oskriven deal med Gringo här med att ja, när vi får chansen då tar vi en, eller hur?
Ja.
och så bara börjar han. Han bara kör på. Ja, nu är det dags för våldtäkt här nu.
Alltså, Gringo-kumpanen slåss i en ganska awkward fight-scen. Och Gringo vinner för att han är filmens huvudperson.
Ja, ja, precis. Skjuter han den här killen eller vad händer?
Kommer inte ihåg.
Nej, jag kommer inte heller ihåg.
Jag såg filmen för en väldigt kort stund sedan.
Ja.
Det var ingenting som fastnade på minnet. Nej.
Den här kumpanen dör hur som helst, ja, på något vis. Och så går Gringo och tjejen vidare.
Ja.
De har ju ett mystiskt äventyr på vägen tillbaka också. För att de sitter i båten.
Mm.
Och så tjejen, och hon gillar att vara nära Gringo nu. De blir väl romantiskt involverade.
Ja.
Ja. Och så åker de i båten där. Och så helt plötsligt så är det footage på du vet, grus som har kastats i vattnet. Fast de har vänt the footage baklänges.
Mm.
Så att det ser ut som att saker kommer upp ur vattnet.
Mm. Och det ska föreställa flugor som kommer ut ur vattnet och anfaller dem när de är i båten.
Ja, och det här är så bizarrt. Vad är det här nu då, film? Det är några djungelflugor som hoppar upp ur vattnet och börjar attackera Gringo och tjejen.
Mm.
Va? Va? och så som det har gjorts effektmässigt, det är så awkward. Det är ju bara massa här flugor som de har lagt i förgrunden. Och så håller karaktärerna på nej.
Mm.
Medan folk utanför bilden håller på att kasta ris på dem.
Ja.
Och det är det ser ut som bokstavligen.
Ja, och sen ja, i princip så upphör det av ingen anledning. Och sen var det den scenen.
Gringo kastar av sig sin skjorta och lägger den på tjejen. Och han hoppar ner i vattnet och undkommer pirajor.
Mm.
På något vis. Och så slutar attacken. Ja.
Ja.
Ja. De har lite mysigt i båten vidare. Och så kommer de fram till den här Emilio Fernandez compound igen.
Ja.
Men innan vi får finalen på filmen här så måste vi prata hur det gick med nazisten.
Mm, för han har ju minat guld hela tiden.
Ja.
Och han blir anfallen av infödingarna när han ska dra därifrån.
Precis, vi har ett klimax som blev helt knasigt passande på sitt sätt. För att vi har The Hebrew Gang här.
Mm.
Som attackerar nazisten.
Ja, och nazisten har gjort det klart nu när han har minat guld att han är där för att återupprätta The Third Reich igen med hans nya nazi-guld.
Ja.
Och han blir anfallen av The Hebrews och han står där på klipporna med en, vad är det, när standard nazist kultspruten heter,
ja, jag vet,
MP40 eller vad det är.
Ja, precis.
Ja, och alltså då mejar ner tonvis med The Hebrews.
Ja. De dör som flugor och han rider vidare.
Mm.
Tjejen har helt plötsligt av ingen anledning bytt från svarta kläder till vita kläder. Det känns som ett sånt där klafffel.
Ja, men det har gått från väldigt lite svarta kläder till mer svarta kläder till vita kläder.
Ja, ja. Ja, och när vi säger kläder här så är det ju fortfarande så att hon är topless och det här är bara tyger som hänger över axlarna ungefär.
Ja.
De rider med sina hästar genom floden. De badar genom vattnet. Och så helt plötsligt så säger nazisten: ja, det är dags. Och så skjuter han henne.
Mm.
Hon ramlar ner i vattnet och blir uppäten av pirajor.
Ja.
Men det är fortfarande så att hästarna går ju i vattnet precis bredvid där pirajorna var. Varför blir inte hästarna uppätna? Ja.
Jag tror att han faller bara lik.
Ja.
Men han kommer tillbaka till
Fernandez.
Yep. Och han försöker komma förbi Fernandes. Fernandes vill ha sin cut.
Ja, han säger det. Att, du kommer ihåg vad jag sa. No gold, eller vad det nu var.
Mm. Och nazisten försöker komma förbi det. Han har en säck som är fylld med sand. Och säger att kolla, jag har bara sand. Jag har ingen guld.
Ja.
Och Fernandes säger, tror du är dum i huvudet? Eller varför har du så här många säckar sand?
Ja.
Och sure enough, det är fullt med guld i dem.
Ja.
Och så... Som hämnd så hänger han nazisten.
Ja, men han hänger honom på det mest otroliga viset någonsin. Han drar fram en stor köttkrok. Och så drar han den genom tungan på nazisten.
Mm.
Och hänger honom i tungan. Man får se det här senare när Gringo kommer tillbaka. Och Fernandez säger till Gringo liksom att vänta, innan du försöker bluffa mig vill jag att du ska se det här.
Mm.
Och det är då nazisten som hänger i tungan i den där köttkroken.
Mm. Nej, så nu är Gringo-tjejen här då, som har diamanter på sig. Och Fernandes frågar: okej, nu har jag min cut av guldet.
Mm.
Och Gringo försöker komma förbi det och säga att jag har ju ingen guld.
Nej, precis.
Hint, hint.
Ja.
Och Fernandes säger, tjejen säger att vi har guldet. Och så säger Fernandes: bra, du sa att ni har guld, ni har diamanter, så du tjejen, du får leva. Och Gringo, det är en jättekort stund där och hot om att Gringo ska dödas. Men så ändrar sig Fernandes av ingen anledning.
Ja, Fernandes tar den större delen av diamanterna och ger Gringo lite grann.
Ja.
Lite brödsmulor av diamanter.
Mm.
Ja. Men i hotellrummet, jag vet inte vad, din stuga.
Ja.
Så sitter Gringo och tjejen och så visar Gringo här att hej, jag gömde massor med diamanter i min hagelbrakare.
Mm.
Och så är de glada och så säger Gringo liksom att hej tjejen, jag gillar dig. Vill du hänga med mig till New York och så ska vi gå ner för Fifth Avenue och köpa fina kläder och ha det mysigt. Och hon, ja visst, och så pussas de. De verkar vara seriöst into each other i det här laget.
Ja, och sen nästa scen, i sista scenen, de åker på båten därifrån.
Ja.
Och då dyker piloten upp, för nu har han kommit tillbaka då. Och piloten landar bredvid båten. Och tjejen springer omedelbart in på det här planet då. Och dumpar Gringo och hon verkar vara helt förälskad i piloten.
Ja. Och det är så konstigt hur det sker. Hon ser inte om mot Gringo eller någonting. Hon bara omedelbart springer till piloten och säger: ah, hej älskling! Och så flyger hon iväg.
Ja.
Och hon tror ju att hon har diamanterna. Hon har, du vet, en sån där tub. Ett papperstub som diamanterna ska vara stoppade i. Och så öppnar hon den och liksom ska visa diamanterna för piloten när de är uppe i luften. Men så är det bara sand där!
Mm, så Gringo har diamanterna.
Ja.
Men alltså, Gringo är ensam med diamanterna i alla fall.
Ja. Och det är det sista som händer med när han drar fram diamanterna. Ett, tre native girls kommer upp. Han sätter sig, lägger armarna om dem och liksom, hej tjejer, ska vi ha det mysigt. The end.
Ja. Nej, alltså med den här tjejens personlighet, att hon verkar hoppa från man till man som hon vill. Alltså, att hon skulle vara en skima på något sätt och vara med eller något sånt där, det kommer inte alls fram alls i hennes karaktär.
Nej, hon etableras och visas aldrig som en femme fatale.
Nej.
Hon är en damsel in distress genom hela filmen.
Mm.
Och så helt plötsligt så har vi den här vändningen på en femkrona liksom, att haha, nu drar jag med den här unga snygga killen.
Mm.
Ja, absolut. Ja.
Men ja, den här filmen, den är hemsk.
Ja. Och alltså, jag vill verkligen inte rekommendera den. För att den här, man, som vi sa i början av avsnittet, eller vad det nu blir efter editing, att, att den lämnar en as a lesser man than before.
Ja.
Den tär på en. Den tär på en. Det är väldigt ansträngande att se på. Jobbig att se på. Och, ja.
Mm. Man kan gå på Djungelboken istället.
Djungelboken. Ja, det är klart att den är bättre. Har vi några avslutande ord? Jag vet inte, det känns som vi har sagt allting som. Alltså filmen är 1:45 lång också. Den är inte ens 1:30. Och den tar en timme innan den kommer igång. Och den går bara långt. Den har den där kvaliteten med att den warpar tiden. Det går långsammare och långsammare ju längre fram i filmen man kommer.
Nej, jag önskar att det hade varit mer med nazisten och hans Restore the Third Reich och av skjuta ner the Hebrews. Det var ganska skoj.
Jag önskar att man hade kunnat höra vad Gringo sa.
Ja. När man hör kunde höra vad någon sa.
Alltså filmen borde ju ha haft fokus bara på honom.
Ja.
Istället för hela det här mystiska gänget. De hade inte behövt etablera tjejen förrän de stötte på Team Pilots och så vidare där senare.
Mm.
Så hade de kunnat ha lite exposition-dialog med att vi hörde att det fanns diamanter i skogen. Och
ja. Eftersom den är 45 så är det verkligen ingen anledning att inte klippa ner det.
Mm. Ja, nej, hemsk film.
Mm. Se på vad som helst annars.
Ja.
Om du inte vill ha då, om du tycker då att, om du tycker att du har sett allt, om du tycker att film inte kan bli sämre,
ja,
alltså, då kan man rekommendera den här.
Peter, du kommenterade ju det under filmens gång så här att man tror att man har sett allt. Man tror att man har sett det sämsta som finns.
Ja.
Jag menar, vi var där när Monster A Go Go hade en statisk chat på två vetenskapsmän som pratade otydligt till varandra i 20 minuter eller vad det nu var. Vi var där när Manos och Hands of Fate viftade med sina armar och Torgo gick.
Ja, och sen såg vi den här och ribban höjdes eller sänktes.
Ja. Förbluffas hela tiden av hur saker kan suga på nya originella vis.
Mm.
Den här avgrunden är bottenlös.
Ja.
Och det Treasure of the Amazon bevisar att avgrunden är bottenlös. Ja. Det finns alltid nya djup att sjunka ner i.
Ja, verkligen.
Beware. Beware. Okej, för nästa avsnitt. Då funderar Alex och jag på att köra årskrönika.
För att
det är ju årskrönika-säsong.
Mm.
Visst, det kommer vara efter nyår så det blir lite sent. Men vi funderar på att gå igenom vad IMDb tyckte var bäst 2013. Och så ska vi gå igenom det och klaga över film nu för tiden, du vet. Det är så det kommer bli.
Ja, det är inte film nu för tiden, det är folks åsikter om film nu för tiden.
Ja, sant. Men vi funderar på att ta en film nästa vecka plus årskrönika i andra halvan, basically.
Mm.
Så, se fram emot det. Nu fejdar vi in någon slags låt.
Ja.
Hej då!
Hej.
Ja, kungen är över alla här under fredens gröna höjd. Jag har nått upp till högsta topp, men ännu är jag en nöjd. Jag vill ju bli en man, en människa, och kunna allt ni kan. Jag vill ej längre apa mig, jag vill bara vara en man. Och oopidoo, jag vill ju vara som du. Jag vill se ut som du, gå som du. Du, det vill jag nu. Ett djur som jag, det lär sig bra, bli människa.
Mm. Ja,
lite mer must.
Jag är fortfarande i chocktillstånd. Alltså det är ju inte bra för någon att se på film så här dåligt.
Nej, ibland så har man förlorat någonting efter man har sett en film. Man känner det, att man har förlorat någonting.
Ja.
Man är less than what you were before.
Mm.
Mm.